så minns jag att jag märkte att det var, hade gått helt för långt den dagen när det nästan kändes som en självklarhet att efter studion så okej, nu ska vi ta en liten lina eller ska vi gå till något ställe och göra någonting. Då blev det ju så att nej, nu är det inte okej och nu mår jag inte bra.
Det här är Molly Rosenström. Den här meningen så hade jag faktiskt först klippt bort. Hon hörde av sig till mig efter vårt samtal och sa att hon inte ville att det här skulle komma ut. Men sen gick det några veckor och så hörde hon av sig på nytt. Och då hade hon bestämt sig för att nej, nu berättar jag min berättelse första gången till världen. Och jag vill göra det så ärligt som möjligt. Så det du kommer att få höra nu är den totalt osensurerade berättelsen om Molly Rosenström. Hon vann Voice Kids när hon var 13 år gammal. Det här är nu redan för 6 år sedan. Och efter det här fick hon skivkontrakt. Hon började spelas på radion. Men under hela den här tiden så har hon mått riktigt, riktigt dåligt. Det är helt sjukt för mig att tänka också, för jag träffade henne flera gånger under den här tiden. Hon gjorde intervjuer på Ylextrem. Och jag följde henne på sociala medier. Och jag hade faktiskt ingen aning, Natalien som resten av världen, att hon nästan under hela den här tiden kämpar för sitt liv. Det här är antagligen den sjukaste intervjun jag någonsin har haft äran att få göra. Det är en stark berättelse, så jag vill nu redan säga att det är stark triggervarning för dig som kanske har kämpat eller kämpar med ätstörningar eller annan psykisk ohälsa. Hur och vad det var egentligen som hände, hur skivbranschen pressade henne till bristningsgränsen, det kommer du att få höra här och nu. Jag heter My Tengström. Det här är Imperfekt.
Vi skulle åka till Bali och spela in min första musikvideo till min debutsingel, och jag hetstränade ju de 2 veckorna före det, men då tänkte jag ju att nej, men det här är ju bara en sån här, du vet, en sån här spurtdiet, att nu blir jag i form för min musikvideo och sen vet jag fortsätter det som vanligt. Men sen blev det ju så att alltså jag minns att jag kände mig lite stolt efter första kilorna, jag kände mig lite så där fräsch och bra, och sen när de jag jobbar med, de som stylar mig, de som var runt omkring mig också, så oj, vad bra du ser ut, så då kändes det som att oj, men jag skulle kunna se ännu bättre ut, att wow, att de tycker att det här är bra för min karriär, de tycker att det här är så som jag ska se ut och vara, så det bara fortsatte, och sen till sist så åt jag nästan ingenting alls.
Vad väcker det för känsla att tänka tillbaka på den tiden?
Det som jag är mest ledsen är kanske när jag tänker på att jag spelade in min debutskiva, och då åt jag ju typ ett äpple per dag under hela studietiden, och jag mådde ju så fruktansvärt dåligt. Så efter, jag gick ju inte i skolan så mycket, jag var på högstadiet, men jag var mest i studien, så jag gjorde sen skolkurserna hemma, men jag jobbade, jag kunde vara i studien ungefär 10-12 timmar på en dag, och så åt jag då ingenting, mer pressade mig till 110%. Sen gick jag hem, jag la mig ner, jag bara somnade, utan jag hade liksom inget annat liv. Det var så jag funkade under hela min skivinspelning, och så kom det den dagen när jag inte bara kunde vakna en dag, jag var bara helt borta.
Minns du den dagen?
Jo, jag minns den faktiskt jättebra. Jag skulle ha en spelning samma dag, och jag hade varit i studion dagen innan, ätit kanske 2 frukter på hela dagen, och på morgonen när jag vaknade så jag orkade inte sätta mig upp. Jag orkade inte göra någonting, men jag minns att jag fick panik, för jag märkte att nu kan jag inte mer jobba. Alltså, nu hade det gått så långt att jag kan inte mer jobba, men den paniken var mycket mindre än den känslan som var tyckte att det var skönt att nu har det gått så långt att nu kan jag bara vara liksom sjuk. Att nu behöver jag inte kämpa mer, att nu är jag bara sjuk. Och inte för att jag skulle vilja ha hjälp, utan för att jag tyckte att det var okej. Jag hade accepterat att så här var det. Jag mådde så dåligt så jag tänkte inte på att man kunde må bättre då, utan jag tyckte att det helt enkelt fick vara så. Och då gick det ju så att jag bara tänkte att jag vill inte ens försöka. Så jag var nästan glad över att det hade gått så långt och tänkte att nå, då får det väl gå som det går härifrån. Så jag bara matvägrade, jag drack inte vatten, åt ingenting. Och jag missade min soundcheck, men sen åkte jag faktiskt iväg och gjorde min sista spelning. Och efter det, när jag kom hem, då föll jag bara ihop. Då var det för mycket för min kropp.
Alltså du vaknar en morgon, du kan inte stiga upp. Ja. Men samma dag går du ändå och gör en spelning.
Ja. Och när jag tänker tillbaka på det så är det ju det sämsta man kan göra. Men ingen kan ju säga nej i ett sånt läge heller.
Men är det du eller liksom din omgivning?
Ingen. Det fanns faktiskt ingen i det skede som sa nej, gör ni inte här. Och när jag tänker tillbaka på det, det är helt galet. Det var någon som borde ha tryckt mig ner i sängen, fört mig till sjukhuset i det skede. Men det bara, det liksom existerar inte för någon att tänka på det då. Utan de var mest glada över att de inte behövde ursäkta sig för att en artist inte kom på en spelning. Eller för att det måste bli inhiberat eller någonting sånt. Så.
Och hur gammal är du då?
Jag var 14.
En 14-åring kommer inte upp ur sängen och typerna omkring tänker jag mest att yes, vi behöver inte förklara det här till publiken.
Det är galet.
Det är ju sjukt.
Jo, faktiskt. Det är sjukt. Desto mer jag har börjat tänka på det och liksom tala om det här, så märker jag ju själv hur sjukt det är. För att i den stunden så gör man ju vad man kan. Man tänker ju inte, man ser ju inte hela bilden. Man ser ju bara från sitt eget perspektiv. Och jag mådde ju så dåligt så jag tänkte inte ens egentligen på vem som ska kunna göra vad för mig. Så nu på efterhand så förstår jag nog inte riktigt hur det gick så dåligt.
Men alltså, bara i den där situationen, du vaknar och kan inte ta dig ur sängen. Så hur kommer du ändå från den punkten? Alltså för det första, vad händer? Jag menar, hur reagerar din familj eller du? Eller?
Jag bodde med min mamma och hon är nog den som har lidit minst lika mycket som mig under min sjukdom och karriär i samband med sjukdom. Så hon var ju alltid livrädd och hon var nog den enda som skulle ha villat att jag skulle ha slutat då. Men som en mamma, när ens dotter säger att jag dör om jag inte får göra min musik, att det är ännu värre än att vara så här sjuk. Så då kunde hon inte, eller på efterhand har hon sagt att hon hade panik och visste verkligen inte vad hon som mamma skulle göra. Så hon tänkte då att det bästa var att stödja mig och försöka göra det som jag ville och det som jag orkade. Men den här dagen minns jag speciellt bra också, att mamma hjälpte mig att komma i duschen och hon hjälpte mig att tvätta håret, för jag orkade ju inte stå upp ens. Och sen så hon var ju livrädd och jag var bara helt slut, och det är nog, det är ganska traumatiserande att tänka på hur mycket hemskt som kom för min mamma på grund av det här. Så hon har nog mått lika dåligt som jag, men efter den spelningen så då ville hon nog att jag skulle sluta. Men sen när ens dotter säger att det här, att jag tänker inte sluta, då kan jag inte få vård, och tänker jag vägra äta hela resten av mitt liv, så då gjorde hon ju det som hon trodde var rätt. Men hon var nog den enda faktiskt som jag tror att ens tänkte att det ska vara det bättre valet för mig.
Alltså jag tänker ändå att du är så slut att du inte kan tvätta ditt eget hår, men det finns ändå en del av dig som är sådär att du säger högt att jag dör om inte jag får göra det här.
Ja, det är galet, och jag tror att hela tiden medan jag var sjuk och medan jag sysslade med musik så trodde jag att det enda sättet jag kunde vara lycklig, det enda som kunde vara någonting annat än att vara sjuk och ha ätstörningar var att kunna uppträda och kunna göra musik. Och jag tänkte väl att jag inte har någonting annat än det. Jag tänkte att det är den enda saken jag lite ens kan kämpa för. Men då såg jag inte att det var den saken som fick mig att må dåligt och som fick mig att sluta äta.
Det sjuka är att det tar inte slut här. Molly får hjälp och hon vistas på ätstörningskliniker. Hon får hjälp av läkare och hon börjar också må bättre ganska snabbt. Hon bestämmer sig för att ge musiken ett nytt försök. Men ganska snabbt märker hon att inte är problemet åtgärdat och hon insjuknar igen. När hon då väl inser att hon måste sluta med musiken för att överleva, så blir det ändå ganska svårt att säga det högt. För hur gör du när du ändå är omgiven av människor som har satsat tid, pengar, resurser på att utveckla dig och verkligen se dig som nästa stora stjärnskott? Det är ju så många andras jobb också som hänger på dig. Hur gör du då när du bara vill liksom sträcka upp händerna och säga att stopp, jag orkar inte mera?
Men det var ju nästan som en déjà vu nu när jag insjuknade för ungefär ett år sedan igen, så höll jag på att jag började spela in mitt nästa album. Och det gick nästan i exakt samma steg. Och jag såg ju det. Men jag tänkte att den här gången vet jag ju hur det går. Att den här gången klarar jag det. Den här gången kan jag bli smal utan att bli för sjuk. Den här gången är jag tillräckligt stark för att hantera press. Den här gången allt. Jag trodde liksom att nu vet jag hur man ska fixa det i den här branschen och samtidigt hantera en sjukdom. Och det var ju förstås den sjuka jag som tänkte det här. Men jag var liksom redan så svårt sjuk när jag på något sätt märkte att jag hade de här samma tankarna. Så då var det redan, då ville jag ju inte ha hjälp. Så det blev en exakt likadan resa. Och desto mer jag var ute och resa, jag jobbade bland annat i Berlin och i Los Angeles för bara några månader sedan faktiskt ännu, så märkte jag ju att det var ju samma sak. Jag åt inte, jag mådde jättedåligt, jag kunde svimma efter en för varm och lång dusch och min kropp var ju helt på noll igen, och mentalt så mådde jag ju också jättedåligt. Men den här gången tänkte jag att nu har jag misslyckats en gång. Att nu finns det liksom inte, jag kan inte sluta nu. Att nu måste jag bevisa, inte för mig själv, men jag kände att jag måste bevisa för alla andra att nu jag kan. Att jag är inte så dålig, att jag är sjuk. Jag kände mig väl just det lite liksom, lite loser-aktig tror jag, på grund av att jag blev insjuken igen och kände mig svag helt enkelt. Men den här gången så gick det ju så att sen under våren, desto sämre jag mådde, desto mer kämpade jag på. Men jag minns min sista musikresa när jag satt i Frankrike och spelade in mina sista låtar. Och min skiva var helt klar och vi höll bara på att slipa mitt set för Ruiz Rock. Så då orkade jag bara inte mer. Jag gick ungefär en gång i timmen in på vässan och bara grät i studion. Det var, jag var liksom så slut att jag fungerade inte längre. Jag hade inte fått näring och vila och mina tankar var överallt. Så då minns jag att jag ringde min mamma och jag sa att nu kommer jag sluta med musik. Att det här är inte för mig. Och jag darrade, jag var helt, jag var liksom i chock över att jag ens tänkte de tankarna, men jag visste att det var det som jag måste göra, det som skulle få mig att må bra. Och då när jag vågade säga det, då var det som att liksom 500 kilo föll från mina axlar. Och efter den stunden så var jag ju rädd för allt. Jag var rädd för att tala med dem jag hade jobbat med, berätta för skivbolagen, berätta för alla mina vänner och bekanta. Det kändes som att alla förväntade sig att det skulle komma en bombskiva och att jag skulle vara turnerad runt världen om ett par år. Och det förväntade jag ju mig själv också, men det var faktiskt en så stor lättnad att ens säga till sig själv att nu slutar jag. Det bara gick ut, gick in på mitt hotellrum, ringde till min mamma och sa att nu var det nog sista resan och sista låtarna. Och så blev det också.
Det är nu det blir riktigt mörkt. För samtidigt som Molly är sjuk i anorexi för andra gången så ändrar hennes image ganska drastiskt. Jag har följt Molly på sociala medier och på Instagram ganska länge. Och till och med jag märkte att nu är det någonting som är lite konstigt för ungefär ett år sedan. Hon började lägga ut helt annorlunda bilder än vad jag var van vid. Det var inte mer den där småleende och glada Molly som de flesta var vana vid att se. Utan istället så var det en ganska nedstämd Molly som syntes i bilderna. Det började komma ganska nakna bilder och ganska ofta sprit som fanns med. Jag frågade om den här imageförändringen. Och nu är det faktiskt första gången som Molly förklarar vad som egentligen hände i kulisserna. För jo, det var delvis bara en image. Men om en image är tillräckligt stark så kan det få dig att tappa bort dig själv. Och det gick ganska långt för Molly.
Jag har ju alltid varit mjuk, ganska emotional, ganska... Jag är en glad person också. Jag är inte sådär mer deppad eller sådär lite indie emo, inte alls. Men då kände ju mitt team att... Det började ju faktiskt med att jag spelade in min singel Loud, om någon har hört den.
Och... Jag minns den. Jag tror att du var och släppa den med oss då.
Ja,
jag tror att...
ja, det kan vara.
Att jag var med och spelade den första gången på Extrem. Så... Name drop.
Så jag är ju... då hade jag liksom... För jag tycker ju om att skriva all slags musik. Men jag minns att jag satt i studion och skrev den låten. Och det kändes inte alls som jag. Men alltså jag tyckte att det lät bra. Men det kändes inte som jag. Det var en bra låt, men jag kopplar inte till mig själv. Och då ser ju alla i rummet att wow, det här är ditt sound, så här ska det låta. Och direkt följande dag så var det bokat photoshoots och stylister och annat som då skulle matcha det här nya soundet jag hade. Och då tänkte jag ju att men det kan ju vara coolt, någonting nytt, någonting lite fräscht. Och så slutade det med att det blev mer och mer bort ifrån den Molly som jag är och som människor omkring mig känner mig som. Och alla som känner mig vet ju, märkte ju att nu är någonting lite på tok. Men samtidigt så förstod de ju att det är mitt jobb, det är en bransch. Det är inte hela sanningen och det är okej som man låter det vara. Men till sist så tappade jag lite bort mig själv och så visste jag inte mer att är jag nu... Att ska jag vara Molly eller ska jag vara Devil Molly som då mitt Instagram-namn var här i ett skede. Och då tappade jag bort mig själv i det. Och sen var det ju lite svårt med det också. Då märker man ju att det här är inte den personen jag är, men... Kanske andra tycker om det. Kanske andra tycker att det är coolt. Kanske det här kommer att göra mig till den nästa stora kärna. Att kanske det här är det som funkar. Och då accepterar man det ändå. För att de sa till mig var ju att du som du är bra, men det skiljer sig inte från mängden. Både med mitt sound och med mina looks och med... Att jag var väldigt personlig på sociala medier. Så allt det skulle ju bort. Det skulle vara väldigt liksom clean. Och nu när jag har börjat blogga. Så det är det bästa jag vet. Att vara öppen och personlig. Och bara vara exakt som jag är. Och det märkte jag att det var ett stort misstag. Att inte lyssna på sitt eget hjärta och sin egen vilja. Utan att bli just meddragen i det här. What's trending right now. Och vem tycker jag vad. Och det är ju det jag tror många kämpar med hela tiden i branschen. Att man lyssnar på 5 olika team som alla har åsikter om allt.
När du säger att du tappar bort dig i det så handlar det just om liksom klädstilen eller helt att beträffande, jag vet inte, beslut. Inte var det ju som att du någonsin knarkar på din Instagram liksom. Men att...
Nej, men det var nog allt. Det var nog allt från mina egna moral och tankar som man börjar acceptera saker som andra konstant trycker in i ditt huvud att det här är coolt, det här är coolt, det här är bra, men det där är inte så bra. Om man har en åsikt och det är 20 människor i ett rum som säger nej, men alla andra i världen tycker så här är det som är bra. Så då till sist så, när man själv då sitter där och vet att nu ska jag ta en Instagram-bild, den ska vara cool, det här är kriterierna som mitt team har gett mig, det här är vad då alla inom citatstecken, alla andra tycker. Så då blir det till sist som att man glömmer bort vad man själv egentligen skulle vilja lägga för bild. Och då sitter man där sen och tänker att om det här då är så bra, så då är det väl det jag gör. Och sen till sist så är det ju en rutin och så är det en del av en, fast det inte är.
Minns du någon sån där bild som du tänker tillbaka på att det där skulle du, det där var inte alls du, det där skulle du annars aldrig ha lagt ut?
Alltså många, hela perioden mellan förra året tills jag då insjuknade och slutade, så var ju verkligen inte jag. Allt från, jag kan börja med att säga att jag är not a big fan of alcohol, men det var ju väldigt hett med lite coolt med rödvin och sånt. Så jag minns en bild specifikt när jag hade ett vinglas i handen, hade ingen skjorta på och så täckte jag liksom med mina händer och vinglaset kanske. Det var mina bröst och det var en spegelbild och jag såg jätteledsen ut på bilden och det var ganska dark. Och så minns jag att jag blev så surprised för den fick typ överlägset mest likes i mitt feed just då. Och sen tänkte jag ju, men okej, att men det här är ju vad de gillar. Så sen blev det ju att jag körde liksom på den linjen och kanske gjorde en image av mig att jag skulle vara lite tuffare, lite mer smoke weed och drink in the studio än vad jag faktiskt är. Och desto mer andra säger att ja, men det här är superbra att köra på, desto mer så kommer man ju in i det. Så sen till sist när man sitter i Los Angeles och man är i en sån studio, så tänker man ju okej, men det här är helt normalt, det här är jag nu. Man, då tänker man inte ens att men är det här faktiskt vad jag vill, för då är det det normala.
Så det ledde till att du liksom började dricka mera och röka på? Och
allt sånt som inte jag, som jag inte mådde bra av. Ja.
För det är just det där att när du beskriver det, att det liksom blev som att skapa en kuliss, så det där låter ju, det där är som alla vet de där Hollywoodfilmerna, där de tar en oskyldig ung tjej och gör henne till popstjärna.
Ja,
och så leder det till att hon går i liksom ledarkläder och
ja, precis.
Och använder droger och super mycket.
Ja,
och
ja, men precis. Ja, det. Och sen är det just det att man har ingen i branschen som faktiskt vill ens eget bästa. För alla tänker ju då på att vad kommer se bäst ut och vad kommer sälja mest. Så
det börjar med att du först bara poserar med ett rödvinsglas för den där bildens skull.
Mm.
Och sen slutar det med att du verkligen dricker det där rödvinet, så att säga.
Jag minns faktiskt ett ganska bra exempel på det här när alla tar för givet att det här är rock'n'roll, det här är som man gör. Så i studion satt alla konstant med alkohol i handen. Var man än var så sitter alla, om inte med ännu starkare saker som är alkohol. Och då minns jag att jag först sa nej tack, I'll have a diet coke, någonting väldigt snällt. Och så minns jag att stämningen gick liksom ner totalt. Alla blev liksom väldigt stela och visste mitt i allting hur de skulle jobba med mig och hur de skulle liksom approacha mig. Och så minns jag att jag blev liksom sådär att okej, men det här är det jag vill, nu ska vi göra en hit, vad ska jag göra för att höja stämningen? Så jag I'll have a beer, någonting. Och då märker jag att hela gänget liksom, yeah girl, that's what I'm talking about, yes. Och sen är det mitt i allt liksom, stämningen är på 100, alla kommer med idéer och det är liksom det som att gå från natt till dag.
Det här grupptrycket som hon beskriver, så det slutar inte vid spriten. Hon berättar att hennes gränser börjar suddas ut, hon börjar tappa bort sig själv. Och det handlar ju då först om sprit, men sen börjar ju också drogerna dyka upp. Så jag frågar henne, hur allvarligt blev det i Los Angeles?
Jag skulle säga att det var nästan när man kommer från Los Angeles och man tror att det är det normala, det är det okej. Och sen har man ett team som tycker att ja, men det är bra, att så där ska det vara i branschen, att fortsätta på den linjen. Och så har man ett team som, vare sig man är i Stockholm eller Helsingfors eller Frankrike eller Los Angeles, som varje gång efter studion så far man någonstans och det är liksom kaos och det är droger och det är allt. Så då blir det ju, för jag är en sån som jag tror att jag aldrig ska våga smaka på någonting överhuvudtaget, någonting. Och så minns jag att jag märkte att det var, hade gått helt för långt den dagen när det nästan kändes som en självklarhet att efter studion så okej, nu ska vi ta en liten lina eller ska vi gå till något ställe och göra någonting. Och då blev det ju sådär att nej, nu är det inte okej och nu mår jag inte bra. Och jag hatar ju det hela tiden under den tiden, så det var ju inte någonsin som att jag fick inte pleasures av det. Jag tyckte inte om det passade inte min kropp, men det här var ju faktiskt att det var ju under den här tiden Lil Peep hade ganska nyligen dött. Och vet du Lil Peep?
Nej.
En av de här rapparna som dog. Det har varit ganska många nu.
Ja, men det är just det.
I alla samma drogsaker.
Ja.
Så han hade just dött och de som jag hängde mycket med, som jag gjorde mycket musik med, så de var ju väldigt obsessed med honom, och jag minns i Berlin. Så de tyckte ju att det är precis så branschen ska vara, att det är okej att må dåligt, man ska må dåligt, och droger och att må dåligt hör till, att då blir det bäst musik och då är det bäst, och att en artist kan inte vara glad. Så det blev ju sen ganska ganska vilt.
Men det är alltså, är det som att de alla förser en med drogen, att det är som att man behöver inte ens jobba för det?
Nej, det behöver man verkligen inte. Det är liksom en självklarhet från vilka som helst team som jag har jobbat med, vilket är jättegalet. Jag förstår inte hur någon artist, jag vet ju att det är inte alla som har ett sånt team, men jag förstår inte hur någon artist orkar hålla på så mycket och ha en sån livsstil.
Var kom då gränsen emot? För jag kan tänka mig att det där också blir en sån här, vet du, spiral där. Okej, det börjar med en öl, sen blir det en vodka shot, sen blir det en joint, och sen vet du, inte riktigt heroinspruta, men liksom att det är inte långt till att man börjar testa gränserna. Nej, och de testar dina gränser också.
Det som var lite speciellt var ju att samtidigt så hade jag ju min anorexi igen och min kropp mådde ju redan dåligt, så jag, när man inte har ätit på en hel dag och du tar ett par drinks, så då, om någon har testat det så vet man ju att det är inte skönt. Så då när man konstant jobbade på tom mage efter studion, gick ut och festa, så det tog ju inte länge förrän jag faktiskt mådde väldigt dåligt, helt fysiskt, på ett annat sätt än när man bara är oäten. Utan det var faktiskt en hemsk tid i början av det här året. Jag visar dig hur jag såg ut. Alltså jag fick ju, på grund av att jag var så underviktig och min lever inte sen fungerade ordentligt, och sen så då, om jag hade druckit så dagen efter var jag så här gul i ansiktet.
Oj, det ser ut som ett filter.
Ja.
Ja.
Du känner att jag var faktiskt liksom helt fysiskt, ja, helt förstörd.
Har du sett den här dokumentären med Avicii?
Ja, det.
För det är ju liksom, det låter jättebekant mycket det du pratar om.
Jo, men alltså det är ju såna kretsar, alla kretsar. Det är det som är så hemskt. Titta faktiskt på den i mars, var jag en vecka på sjukhuset. En sån där mellanbehandling, för jag ens hade bestämt att jag skulle sluta. Men då var jag så svag, så då måste jag få dropp en vecka. Och då tittade jag på den med min man, och då minns jag att min man sa att nu Molly får du skärpa dig, att det här ser inte så bra ut.
Så var det den tiden, alltså du ändå sällskapade med honom och,
ja,
som, samtidigt som du hade den här, att du kom in i de här kretsen där det flödar knark.
Ja.
Det måste ju ha varit jätte sån här liksom identitetskris, att samtidigt ha det här, vet du, artistlivet där man drar kokain och röker på, och sen kommer man hem till sin trygga familj. Och
Men det är just det att då blir ju allt så ännu mer extremt när det är en så stor skillnad. Och sen så det, man kan ju inte ha både och. Det finns inte ett sånt att man kan ha både och, för det fungerar inte. Och då är det värsta att de flesta, märker jag, att välja då någon som är på samma linje med samma festande. Och artister dras ju ofta till artister och producenter dras till artister. Och det är ganska liksom så här inner circles thing. Att ha ingen skillnad på vilken kändhetsnivå man är, men alla jag har jobbat med så hänger bara i de kretsarna och har sina pojk- och flickvänner i samma kretsar. Och det är liksom bara droger och fest och rock and roll och sen lite musik. Och det, och jag tror att det är också det att då bryr sig verkligen ingen om du äter eller inte.
Nej.
Att ingen tänker ens på ditt välmående, för att ingen mår kanske så bra.
Molly har valt att ta bort de flesta av bilderna från den här tiden. Om du går tillbaka in på hennes Instagram, hon heter idag MOLLIES på Instagram, alltså Molly S, så ser du ganska stor skillnad mellan bilder hon la ut för ett år sedan och bilder hon lägger ut idag. För henne handlade det inte så mycket om att hon skulle ha skämmats över de här bilderna, utan snarare det att de påminner henne för mycket om den här tiden som hon mådde allra sämst. Så varje gång hon bläddrade genom sitt flöde var hon tvungen att återuppleva de där stunderna som är bland de mörkaste hon någonsin har upplevt.
Här mår jag inte bra. Det här var...
Det är en selfie mot en spegel. Hearts on fire at 7 a.m. har du skrivit.
Mm.
Det är som att du har mörka påsar under ögonen, va? Eller?
Ja, det...
Hur skulle du beskriva den här bilden själv? Du är i Kalifornien. Du har taggat med West Hollywood.
Ja, det var jag hade just landat i Kalifornien och skulle börja jobba följande dag. Och jag skulle vilja säga att jag hade vid det här skedet liksom på något sätt accepterat att det här var sånt som jag skulle vara och att jag var ledsen. Och samtidigt så det enda jag tänkte på var då vad jag skulle äta och vad jag inte skulle äta. Och här var jag ännu ett helt okej fysiskt skick, för att det var först efter Los Angeles som sen allt liksom rasade. Men jag mådde ändå inte bra, utan det enda som gick omkring i min hjärna var ju att vad ska jag undvika att äta och vad ska jag göra i studion och hur ska jag undvika att äta i studion. Och jag mådde jättedåligt av hela omgivningen i Los Angeles och att jobba där. Så det är en av de bilderna jag minns, att det var en, att jag mådde inte bra när jag tog den. Och det fanns ju massor av sådana, men jag har ju gått och raderat allt, för att det inte för att inte visa det åt andra. Jag känns inte värd det, men för att det var för jobbigt för mig själv att alltid ibland måste lite scrolla ner och titta, för då blir jag direkt mådåligt själv.
Det är att återuppleva det på något vis.
Ja, det var jobbigt.
Men hur kommer det sig att du har ändå valt att lämna kvar några?
Jag lämnar kvar de som var minst radikala, som ändå var lite mer mot det jag.
Mm. Men vad skulle du... No, det här är ju inte så länge sedan.
No.
Det här är december i fjol. Men om det skulle finnas kvar de här bilderna som är lite längre tillbaka när du ser att du har mått dåligt, så om du skulle få nu gå tillbaka och ha lämnat en kommentar till någon av de bilderna?
Då ska jag nog skriva get help. jag blir så ledsen när man scrollar Instagram ibland, Explore eller någonting, vilket jag faktiskt har slutat med för det var för jobbigt. Men man kan sitta och scrolla och så kommer det en bild på någon otroligt smal som man ser, inte normalt, utan man ser ju när någon är under, när den helt enkelt inte ser ut att må bra. Och så finns det 100 kommentarer om body goals, love it. Och så finns det en kommentar av de 100 som är att ser ni inte att hon inte mår bra. Men att så många går med den här masshetsen på att man, det är okej att vara så smal att det stör ens fysik helt.
Så du skulle försöka lämna en sån där ser ni inte att hon mår bra kommentar på något sätt?
Ja, det ska jag nu. Och därför, delvis därför har jag tagit bort de bilderna, för att jag vill inte att unga människor, speciellt unga kvinnor som jag vet att jag får mycket meddelanden från, så jag vill inte att de ska sen scrolla i mina bilder och få fram bilder där jag då står och tycker att det ser bra ut, att se undernärd ut. Att delvis därför också har jag valt att ta bort dem där jag ser mest sjuk ut.
Sen kom till slut dagen när hon valde att totalt skita i vad alla krävde av hennes Instagram. Hon hade alltså fått en lista av sitt team med kriterier för varenda en bild. Och den här valde hon för första gången att helt strunta i. Det här, det är bara en knapp vecka innan hon skjutsas direkt från Roysrock-scenen till sjukhuset. Hon har inte sjungit en ton sedan den spelningen, som alltså blev hennes absolut sista som professionell artist.
Det här minns jag, det här var första bilden jag la när jag skrattar och är glad. Jag har just fått adoptera min hund Elton och jag fick så mycket meddelande efter det att wow, första bilden som du ser glad ut på över ett år, att härligt.
Men det är sant.
Och jag vågar ju liksom bryta då den imagen som jag och mitt team hade byggt upp. Och jag minns jag var lite nervös nästan, jag tyckte det var lite rebelliskt att liksom gå emot alla andra och göra mig själv. Men sen efter det så har jag liksom hållit, hela mitt feed är ju jag glad. Eller det är jag i olika situationer, men det är ju ändå jag. Att efter den här bilden så står jag för exakt alla bilder jag lägger ut. Det finns ingen bild som inte känns som jag eller som känns fel.
Och det här, det är lite för Roysrock va? Eller?
Ja.
Det 3 juli.
Alltså det är väl en vecka före Roysrock faktiskt. Ja. Så det var väl just när jag hade bestämt att nu kommer jag göra mig själv och inte.
Men du har ändå den där sista spelningen då när du sen måste åka till kliniken.
Ja.
Sen, sjukhuset.
Sen efter min sista spelning så då, sen fick jag hjälp och blev sjukskriven. Vilket var skönt för att då fick jag ju tid och avstånd att kunna avsluta alla projekt jag hade på gång och få i lugn och ro då den tiden att ingen pushade på mig, utan jag fick vara sjukskriven, jag fick hjälp, jag började må bättre och efter det har jag ju bara gått uppåt både i vikt och i humör och allt.
Men jag tycker att det här visar ganska bra hur det är, så att det inte är så svartvitt, för alltså du ser så lycklig ut på den här ena bilden som vi tittar på nu, men sen att du ännu efter den här lyckostunden har måste bli skjutsad från din spelning till ett sjukhus. Direkt från scenen till sjukhuset.
Ja.
Och vad då, blev lagd i dropp eller liksom?
Nej, utan då fick jag bara sen hjälp med allt. Då var jag inte på samma nivå som när jag blev. För det är ju samma mönster att när jag var 14 så då blev jag ju lagd i dropp och allt. Men den här gången så, dessutom var det ju mitt val den här gången. Att då sa jag att nu åker vi mamma och så åkte vi och efter det har jag bara helt enkelt själv tagit initiativ också till att faktiskt vilja bli frisk och lyssna på vad doktorn säger, inte försöka säga emot och göra emot och fortsätta i smyg göra mina egna dåliga vanor.
Minns du den sista spelningen, var den liksom, var det ett okej farväl till musikkarriären?
Det var det faktiskt, för att eftersom jag visste att det här är min sista spelning så fokuserade jag bara på att ha roligt. Jag spelade ju min skiva som jag aldrig kommer att släppa och det blev en liten speciell dag helt enkelt. De som var där är ju de enda som får lyssna på det helt enkelt. Och det var ju ändå låtar som jag hade satt ner tid och hela mitt hjärta på och de är ju jättesorgliga låtar, alltså det avspeglar ju den tiden som jag mådde som sämst på, men det var ganska, det var skönt, det var ganska terapeutiskt faktiskt.
Nej, jag tänker liksom, alltså du har varit med så mycket, alltså varit med om så mycket på så kort tid att det ändå känns som att det har varit så mycket du i det här, alltså du har måste styra inte bara över din sjukdom, men också sen när det kommer till att sluta och att få hjälp. Att det har inte vid något skede funnits någon annan. Hur lyckades du? För det är ganska mycket begärt av en ung människa.
Jag vet faktiskt inte. Jag ska inte göra om någonting. nu, jag ångrar verkligen ingenting, men om jag skulle kunna ha sett lite i framtiden ens hur tungt det kommer att vara delvis för mig, så då skulle jag nog inte ha börjat på någonting, tror jag. Det är jätteensamt, och speciellt när du vet att du har ett team, du har människor att jobba med, men samtidigt känner du dig jätteensam, för du vet att det är inte någon av dem som tänker på dig som den personen du är, utan de tänker ju på dig som en produkt lite. Eller inte lite, utan de tänker på dig som en produkt. Och då blir det ju att till sist vet man ju inte heller vem man litar på genuint och vem man litar på i businessvärlden. Och då blir det jättetungt med både jobb och att klara av allt annat själv. Men på något sätt så har jag ändå alltid varit tillräckligt stark. Jag är inte tillräckligt stark för att gå igenom den branschen, men jag har ändå varit tillräckligt stark för att alltid kunna sen i sista sekunden stå upp för mig själv. Så det var nog det.
Att du valde att prioritera dig själv.
Precis. För att där, om rädslan ska ha tagit över, så skulle jag nog ha fortsatt, för att jag var för rädd för att ta konsekvenserna av att helt enkelt sluta. Men då vågar jag nog en sista gång stå upp för mig själv och sen, eller en första kanske till och med ordentligt. Och då när det var över, så nu vet jag att nu kommer det inte vara någonting karriärvis så svårt mera i mitt liv. Så det känns som att det värsta är över.
Molly mår bättre idag. Hon får hjälp och stöd och börjar nu också vara färdig att prata allt mer öppet om det hon har varit med om. Men sjunga, det kommer hon aldrig att göra som sin karriär igen. Vi har också försökt nå en del av dem som har jobbat tillsammans med Molly under hennes karriär. Men ingen har valt att kommentera. Vill du höra vad branschen har att säga? Gå in och lyssna på nästa avsnitt av Imperfect, där vi pratar med en skivbolagsproducent som bland annat säger att branschen tjänar på artisters självmord.
There is always empirically a surge in sales and streams of an artist who has just committed suicide. I imagine certain people see it financially in their interest to just let it happen.
Du hör mer av Ash Dylan i nästa avsnitt, som går att lyssna på nu med detsamma. Hör av dig på Instagram @heymy eller via mail på my.tengström@yle.fi om till exempel du har en berättelse som just du vill dela med dig. Jag heter My Tengström och det här, det är Imperfekt.
Det här är en Svenska Yle-podd.